Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Spelledarpodden. Det här tror jag blir ett litet bonusavsnitt, kanske någonstans mitt i säsongen. För jag fick en idé om ett tema här jag inte hade tänkt från början, men ju mer jag tänkte på det, desto mer naturligt blev det att faktiskt ha med det. Så idag så ska vi prata lite grann om att bygga världar i rollspel. Bygga bättre världar har jag valt att kalla temat. Och då har jag naturligtvis med mig en man som har skapat mer än en värld i alla fall, mig veterligen. Andreas Lundström, välkommen!
Hallå, tack så mycket, kul att vara här.
Och för de som kanske inte vet vem du är, Andreas, vart kan man se eller höra dig eller vad har du gjort?
Ja, jag är en sån här klassisk jack of all trade, master of none. Så jag har en rollspelspodcast som heter Sweden Rolls, som vi har haft i 8-ish år nu. Och så är jag rollspelsmusiker, kompositör, producent. Jag har gjort en massa officiella rollspelssoundtracks till framförallt Fria Ligans spel. Två väsen soundtrack, två stycken Sverresång. Soundtracks, ett till Drakar och Demoner, och jag ska även faktiskt, blev klart nu för några dagar sedan, göra soundtrack till Trudvang som kommer snart också. Eller snart och snart, men ja, om ett tag. Svenska Call of Cthulhu har jag också gjort soundtrack till, Twilight 2000, säkert något mer som jag glömmer då. Jag har gjort en massa intron till andra poddar också. Har gjort. Och sen är jag en tredjedel av Nordic Skulls, en ny... ganska ny i alla fall, nytt rollspelsförlag som ger ut lite olika saker. Vi började med Windheim som är vår liksom stora produktlinje. Det är en tredjeparts värld till Drakar och Demoner. Det är den största tredjeparts världen som finns till Drakar och Demoner på engelska för tillfället. Så fram tills att antingen Trudvang eller Erebaltor översätts och kommer ut, så kommer den fortfarande vara den största spelvärlden tillgänglig för alla utanför Sverige, helt enkelt, till Dragon Bay. Så gjorde vi ett eget litet roligt humorrollspel som heter Min fares svärd, och nu senast så har vi nyligen släppt ett, vad ska man säga, Vikingborg hack, ett mörkborg hack som är en postapokalyptisk vikingasetting som heter Yggdrasil Burns. Ja, jag stannar nog där, tror jag. Det får räcka så.
Många järn i elden.
Ja, många strängar på min lyra, brukar jag säga. Lite göteborgsskämtaktigt.
Men Windheim, då har du ju definitivt varit med och byggt åtminstone en stor värld. Vi kanske kommer in på fler också. Men vi hoppar väl direkt in här. Vad är det som skiljer en bra spelvärld från en dålig?
Ja, det är ju dels såklart fråga om tycke och smak. Det kommer jag att svara på i stort sett alla frågor här idag, tror jag. Men jag tycker att trovärdighet är bra. Det är jätteviktigt. Behöver inte vara trovärdighet i vår värld, som sagt. Det kan finnas drakar, eller det kan finnas spöken, eller pratar man sci-fi kan det finnas liksom tidsresor, eller liksom att man hoppar genom maskhål och allt vad det kan vara för någonting. Liksom. Men det behöver vara trovärdigt i världen som man bygger. Det är det som är liksom grejen, att it's gotta make sense. Det måste funka i världen som man har byggt. Det tycker jag är en jätteviktig sak. Det måste finnas spänning, en konflikt. Någonting som liksom gnager i världen. Det är någonting som är fel. Antingen har det varit fel länge, eller så är det på väg att bli fel. Jag tycker att en dålig spelvärld till exempel då är ju svårbegriplig. Alltså en värld där saker och ting inte riktigt går ihop. Jag tycker också att oavsett vilken typ av rollspelsgenre man gör en värld till, så är det också, alltså det är inte så dumt att utgå ifrån den värld vi lever i, så att det finns referenser som folk kan liksom fästa sig vid. Jag brukar kalla det för läxkalender. Vi fick faktiskt en fråga igår var det, på mailen vid Nordic Skald, som, ja, finns det någon kalender för Windheim? Och jag hade faktiskt jag var med i en panel om världsbygge på Page, Philadelphia Area Game Expo, för några veckor sedan borta i Philadelphia, där jag satt med i en panel om just världsbygge. Och då var det en tog en publikfråga i slutet, och då var det en person som frågade sig, ja men om man vill göra en kalender till sin värld, och alla fyra paneler bara, nej, gör det inte! Alltså det är ju ett sätt att onödigt krångla till det, tycker jag personligen. Det är typ det enda negativa jag har att säga om Coriolis tredje horisonten till exempel. Annars är det en av de bäst byggda världarna som finns, tycker jag, i rollspel. Men just det där att de ska hålla på med en annan typ av kalender som typ, alltså den avviker lite för mycket från vår kalender, vilket gör att det blir bara krångligt. Tanken är ju att det ska ge immersion, man ska känna att världen är verklig, man ska känna att man är i världen. Men en sån sak gör ju bara att världen känns främmande. Världen känns inte som min rollpersons värld, för min rollperson fattar inte något så basalt som världens kalender.
Ja, jag kan tänka mig det, för det är ju så här, hur gör man egentligen världen intressant för spelaren? För som spelledare kan jag ju tänka mig att det är ju ganska kul och intressant att skapa den här världen, men då att göra den begriplig för spelarna, det måste väl vara en liten konst i sig.
Ja, men precis. Det är liksom en balansgång där med att kasta en massa lore på dem som de ändå inte kommer läsa, eller som de ändå inte kan ta till sig, för de har inte all bakgrundsinfo som SL har. Så det där är ju en jätteviktig balansfråga. Att hur mycket är för mycket?
Ja.
Det är ju en fråga som man som världsbyggare alltid måste ställa sig själv. Hur mycket är för mycket? Och hur lite är för lite?
Ja. Och vart börjar man ens om man nu vill bygga en värld? Ska vi ta Windheim som exempel, om du inte har något bättre? Vart börjar man om man vill nu skapa sin egen värld?
Alltså, den coolaste och bästa världen som någonsin har skapats, det är ju såklart Tolkiens Middle Earth. Och professorn själv sa ju, it all starts with a map. Det var hans syn på det. Och jag har inte funnit något skäl att säga emot det. Undantaget skulle väl möjligtvis vara en sci-fi-värld där man håller på och reser mellan planeter. För helt plötsligt pratar man då om att man verkligen måste göra en tredimensionell karta. Vilket blir väldigt svårt när man som världsbyggare sitter och liksom trixar hemma. Men ska man göra en fantasy-värld, då gillar jag i alla fall att börja med en karta. Det är så jag har gjort mina världar som jag har hållit på och trixat med i 30 år nu. Så karta är en bra start. För så fort du börjar dra de här linjerna, så fort pennan börjar röra sig över pappret, så uppstår liksom berg och dalar och floder och hav och vikar och skogar och öknar eller vad det nu kan vara för någonting. Och varje sånt val du gör bara för att du får ett infall att rita någonting på kartan, allt det kommer ge dig världens historia. Du kommer liksom förstå, du kommer få så mycket gratis av att göra den här kartan. Plus att när du själv ska liksom hålla på och bygga den, och du ska hålla på och liksom skriva saker om världen, då tycker jag i alla fall, som är väldigt, alltså har bra bildminne, jag gillar ju liksom tänka på kartan och tänka att, ja men det är inte logiskt att de här två rikerna ska ha krig med varandra, för att terrängen ser inte ut på ett sånt sätt som gör att det blir liksom logiskt, eller det är inte logiskt att det här riket har så mycket välstånd, för de har ingen bördig jord, så att det här får jag nog tänka om. Liksom.
Men du gillar då att börja med en världskarta, inte mindre, ja, men att hålla det till en region eller rent utav en stad.
Det kan vara region, det behöver inte vara ett helt, en hel disk eller en helt klot eller hur nu världen liksom ser ut. Det kan absolut vara en region. Så gjorde ju Tolkien till exempel. Middle Earth är ju egentligen alltså, typ Europa, vår världskontext. Liksom.
Mm.
Han tänkte sig att de historierna utspelade sig i förhistorisk tid på jorden. Så det kan absolut vara en region. Det behöver inte vara hela världen. Utan när jag säger värld, då menar jag verkligen så här, den kända världen för de som bor i den delen. Det är ju verkligen ett tips jag brukar ge också. Framförallt i Coriolis till exempel då, men också i andra världar, att så här, börja litet. Presentera inte varenda stad, varenda rike, varenda fraktion, varenda maktspelare på en gång. För då blir det liksom information overload till spelarna. De kommer aldrig ta till sig all den loren, utan börja litet och sen liksom utvidga allt eftersom. Låt varje äventyr bli någonting nytt man upptäcker. Och då menar jag inte nödvändigtvis en geografisk zon, utan det kan också vara en konflikt eller en fraktion eller en ny konflikt liksom. Och det är ju också, just när man pratar om konflikt, så tycker jag att förutom kartan så är det ju liksom, vad är grejen med den här världen? Vad har den för USP liksom? Vad är grejen, om du ska ge liksom en hisspitch om den här världen, vad är grejen? Vad är grundkonflikten? För det måste ju alltid finnas en konflikt som man då som spelare ska försöka navigera. Och det tycker jag ändå gäller, ja, det gäller ju liksom alla settings. Är det en postapokalyptisk setting är det ju ganska vanligt att bara överlevnad är konflikten. Konflikten är att ni håller på att dör ut för det har hänt någonting och ingen har mat och ingen har vatten. Och det finns farliga gäng som rånar folk och gör räder, bla bla bla. Liksom. Så alla världar behöver en konflikt. Och sen kan det ju vara så att allt har varit frid och fröjd. Men nu är någonting, ett hot är på väg. Liksom. Men det kan också vara allt är skit. Hotet har redan kommit. Hotet har redan tagit över hela världen. Men nu är det er uppgift att rädda den. Eller att liksom försöka stoppa det här hemska som sker. Liksom.
Ja, precis. Och vi har kanske redan touchade. Men hur mycket skulle du säga att man egentligen behöver ha klart, alltså innan man ens kan börja spela med sin värld? Vart är the bare minimum?
Ja... Det är ju lite svårt att säga. Det beror ju lite på vad det är för typ av kampanj. Alltså, vad det är för spel och så vidare. Där man behöver minst, det är väl liksom någon slags postapokalyptisk setting. Därför att där behöver du ju verkligen bara liksom det absoluta närområdet. Och ett hot egentligen. Och sen kan man bygga på ut efter det. Mm. Så där behöver man ju inte mycket... alls i början egentligen. Där är ju bara att sätta liksom, vad är teknologinivån? Hur mycket teknologi har överlevt? Ja men som sagt, hur är mat- och vattentillgången? Vad finns det för inre hot? Vad finns det för yttre hot? Har du svarat på de frågorna så kan du i stort sett börja. Eller så, och såklart, vad är rollpersonernas del i allt det här? Är det fantasy? Ja, då kanske man behöver vara lite större. Men man kan ju fortfarande börja i en liten by egentligen. Och så här, ja, den här lilla byn håller på att överfalls av vad? Är det orcher, vättar, är det troll, är det alver, är det liksom grannlandet? Eller är det så att den här byn har varit lite så här off the beaten track och har inte varit en del av den stora vida världen förut? Men nu kommer det stora hemska liksom, imperiet och ska invadera den här lilla byn och vill att den ska betala skatt, precis som alla andra. Men ja, det beror lite grann på. Alltså, egentligen spelar det ingen roll om det är en by eller om det är en hel kontinent. Du kan fortfarande börja med, det här är 2 eller 3 maktspelare som finns. Och är det en by, då kan det liksom vara en borgmästare och värdshusvärden som träter. Eller 2 stycken lokala adelsfolk. Medan är det en hel kontinent kan det ju vara 2, det kan vara flera riken och så vidare. Men ja, så egentligen... Det handlar ju bara om hur nära man vill zooma in egentligen. Man kan ju alltid, men det är alltid bra att börja enkelt och sen utvidga. Men däremot är det är ju inte jättedumt. Nu pratar jag ju om vad man ger för info till spelarna. Men till sig själv så kan man ju... Alltså så här, jag har aldrig varit med om en spelledare som har byggt en egen värld och haft för lite information. Oftast är man ju lite speciell som person om man är spelledare och man liksom gräver ner sig i så här, ja men vänta här, nu ska vi se, vad ska de egentligen ha för politiskt system här i den här delen av världen och hur ser kläderna ut där egentligen? Alltså, att tänka för lite på sin värld är ju sällan ett problem som en spelledare har egentligen. Så
är det, och det är väl där jag känner igen mig mest då, i och med att jag är, ärligt talat, jag är jättedålig, eller jag upplever mig själv som jättedålig på att bygga världar, för jag har ofta, i alla fall när jag har försökt ge mig på fantasy, fastnat väldigt mycket i, alltså både religion och magi innan vi ens riktigt har kommit igång med Session Zero. Mm. Så, okay, om någon ska vara magiker, hur, och det är också där... Ska jag bestämma det, eller är det bättre att ha med spelarna redan i något slags worldbuilding-möte? Har du någon tanke kring det?
Ja, men det där hänger ju jättemycket på preferens. Liksom. Vad har både för spelledaren men också från spelarna? Är spelarna villiga att lägga ner den tid det tar och lägga ner det tankearbete och effort som det behövs för att vara medskapare till världen? De flesta spelare jag har träffat är ju så här, måste jag läsa en hel A4 med lore? Okej, nu tvingar du mig plugga. När kommer provet, magistern? Så det hade ju varit en fröjd att ha spelare som skulle vilja vara med och skapa världen. Det finns ju något spel, nu minns jag inte vilket det är, men det finns ju något spel där hela grejen är att när du skapar dina rollpersoner, då skapar ni tillsammans världen också. Nu kommer jag inte ihåg vilket det är, men jag har lyssnat på det, eller till och med spelat i en podd.
Jag har spelat ett som heter Ironsworn, som är ett vikingaspel, och där var Session Zero delvis världsbyggandet, för då hela konceptet är att man...
Det är inte det jag tänker på i alla fall. Men precis, och det finns ju sådana spel där det liksom är inbyggt i hela spelet att man ska skapa världen tillsammans. Och det kan jag tycka var kul, så här som en kul grej vid sidan av. Det är kanske inte det, så jag skulle föredra att göra det egentligen, varken som spelare eller spelledare. Men jag tänker så här att även om spelledaren bygger det mesta av världen, så är det fortfarande kul om spelarna kommer med små förslag. Christian till exempel, som gör vår grafiska design och en del illustrationer till Nordic Skulls. Vi träffades ju för att han var en av tre spelare som jag spelade i Gryningszonet med i Windheim. Användandes Drakar och Demoner 91 reglerna, och då ville ju han spela myl, och då fick jag ju så här, då skickade jag inte med så här, ja, men de här mylska stammarna, hur fungerar de? Och jag var så här, ja, så jag har inte tänkt jättemycket på det. Han bara, okej, är det okej om jag testar lite? Och så bara fick jag, ja, men då var det jag som fick så här 5 A4 om de mylska stammarna och hur de var annorlunda och olika på alla sätt och vis. Och sånt är ju kul. Och jag tycker ju om som spelare också att jag kan få komma med förslag så här, men vore inte ballt ifall, bla bla bla.
Mm.
Men i huvudsak tror jag att det är bra om det här talasättet, ju fler kockar desto sämre soppa, tycker jag nog ändå är relevant när det gäller världsbygge. Faktiskt, jag har varit med om tillfällen när flera stycken ska skapa en spelvärld, och det blir liksom det blir onödigt mycket så här små diskussioner om långa diskussioner om små saker, och som om någon hade skapat det själv hade den personen bara tagit beslutet liksom.
Ja.
Ska man skapa flera tillsammans tycker jag ändå att det är viktigt att det är en person som är så här, ja, men det är du som bestämmer. Du är spelledare eller spelskapare eller vad det nu kan vara för någonting. Och om du tycker att det är så här i den här världen, då är det så. Och sen kan vi gärna komma med förslag.
Ja, precis. Det är ju som du säger, preferens och balansgång och allting.
Ja, ja.
För å ena sidan så tänker jag att alltså, det är ju ett sätt att få spelarna engagerade,
absolut,
i världen,
absolut,
innan vi ens är igång. Utan att behöva då förklara allting. Men som du säger, det medför ju en hel del andra bekymmer om det inte går att komma fram till saker, att man hänger upp sig på detaljer som kanske inte ens blir relevanta i slutändan.
Men ta ett exempel, säg att en spelare vill spela en riddare. Då är jag ju fine med att så här, men hitta på ett eget hus som du tillhör, och vill du hitta på ett heraldiskt vapen till ditt hus, gör det. Vill du komma med förslag hur ditt hus liksom interagerar med de andra husen i världen, absolut, jättekul. Det är ett bra sätt att låta spelare vara med och medskapa i världen. Men om en spelare ska spela magiker och säger, men vet du vad, min magiker, han gör magi så här funkar magi när min magiker gör magi, då blir det problem liksom, för att då det är liksom en för stor grej att lämna över. Om inte spelledaren har sagt att så här, men magi här är lite loosey-goosey, hur tycker du att din magiker kastar magi? Men har spelledaren spenderat x antal timmar med att uppfinna ett helt eget magisystem, och så kommer någon och bara, nej, men så funkar inte min magiker. Alltså, ja.
Ja, naturligtvis. Det har du helt rätt i. Jag tänkte, har du varit med om att eller finns det någon sån här grej som spelarna nästan alltid ignorerar oavsett hur mycket arbete man har lagt ner på det? Har du varit med om det någonting?
Kalendrar.
Kalendrar.
Till exempel kalendrar. I den mån det finns kalendrar, det är verkligen så här... Alltså, mina spelare som spelar Coriolis, de vet ju inte ens vad en cyklad är för någonting. Liksom. De kan inte ens det mest basala om kalendrarna. Men religion är väl också en sån här grej som en del tycker är skitintressant och verkligen gräver ner sig i, spelare då alltså. Men alltså en del spelare inte bryr sig om det alls. Och tar man Windheim som exempel så är religionen... Den styr så jävla mycket därför att all magi till exempel kommer från gudarna. Och gudarnas konflikter är de som, ja, i alla fall de flesta, i ganska många fall, så är det gudarnas konflikter som styr liksom de dödligas konflikter. Och gudarnas relation till varandra, gudarnas relation till sina dyrkare är jätteviktigt. Så om man då är helt bara så här, inte tänker sätta sig in i religionen i Windheim, så det kan man ju såklart göra, men man kommer ju få en väldigt mycket sämre upplevelse av Windheim då, tycker jag. Och man kommer gå miste om liksom möjligheter att göra både sin karaktär mer mäktig, men också få storyn att man får liksom mindre agens i storyn, tycker jag. Så religion är en sån grej.
Bara gör en liten avstickare där, bara lite mitt i allt när du pratar nu om just Windheim och just religion här. Hur ska man, om jag nu vill spela Windheim med mitt gäng, hur ska jag, ska jag läsa upp boken nu då? Hur ska jag ge dem materialet själva och tvinga dem att läsa? Eller hur motiverar jag? Hur får jag in till det här på ett bra sätt?
Alltså just religionen i Windheim har vi ju, eftersom varje gud dyrkas på lite olika sätt, man får lite olika bonusar beroende på hur man dyrkar vilken gud och så vidare. Så vi har ett litet religionskapitel i världsboken där jag absolut skulle rekommendera att spelaren får tillgång till informationen om just sin gudom. Och då pratar vi alltså, det är en halv sida. Och det tycker jag inte är för mycket att läsa.
En hel halv av fyra.
Ibland till och med inte ens det. Så att det är, ja, den största guden, den liksom viktigaste guden, där är det kanske en av fyra vi pratar. Eller något sånt. Men de andra är i stort sett en halv av fyra. Så det, nu lät det ju som att jag nyss pratade om Windheim. Åh, religionen är så viktig. Man måste sätta sig in i den. Oh! Och då låter det som att, oh shit, det låter som ganska mycket. Men det är det verkligen inte. Utan du kan läsa den här halva sidan. Men jag tycker verkligen man ska göra det. Därför att då kommer man uppskatta världen mycket, mycket mer.
Ja, det tror jag också. Men det är just det här att få spelarna. För det finns ju också ett helt spektra av hur motiverade och intresserade spelarna är. Och allt här runt omkring.
Där har vi gjort en liten fuling att man får ju ett gratis pressat slag om man fullgör sina, de flesta gudarnas liksom bonus till sina dyrkare är ju att man får pressa ett slag gratis utan att ta tillstånd en gång per, oj, vad är det nu? Är det per dag i spelvärlden eller är det per session? Det kommer jag faktiskt inte ihåg just nu. Men då har vi gjort en liten sån. Så att vissa spelare som då gör sina religiösa plikter kommer ju då få sitta och liksom pressa en massa slag utan att behöva ta tillstånd.
Aha.
Då kommer ju de som inte har läst på vara så här: hej, vänta här, jag vill också ha det där. Ja, men gör dina religiösa plikter då. Ja, men vilka är det då? Men läs! Till halv av fyra! Vi mutar dem.
Muta, ja, det är en bra metod. Piska om morot.
Det är alltid en bra morot. Alltid en bra morot.
Vi har pratat en del om konflikt, att det är ju väldigt viktigt när man skapar en värld.
Mm.
Har du spelat, eller går det ens att spela en värld där det inte finns någon slags konflikt?
Alltså jag vet inte. Det beror väl på vad man, liksom, om man ska vara jättepetig med vad är en konflikt. Men nej, alltså det måste ju finnas. Det är ju konflikten, spänningen sker. Nej, jag kan inte komma på att det skulle vara liksom...
Nej,
konflikten är ju A och O. Nej, jag kommer inte på något bra svar.
Finns det några grejer du tycker ska förbli oklart även för spelledaren när man skapar en värld? Är det någonting som du vill att man, eller tycker man, ska upptäcka tillsammans under spelet?
Nej, jag tror nog att spelledaren gör så, liksom, så bra jobb den kan om den har all information som finns. Det är klart man skulle kunna ge spelledaren en sån här dan, dan, dan! Sån här stor surprise. Men nej, jag tror att det är bra om spelledaren med. Sen gör jag också, jag har ju en förkärlek för, återigen, vi går tillbaka till Tolkien. Han använde ofta formuleringen "some say that" eller "some believe that". Och då lämnar han det liksom öppet. Jag är barnsligt förtjust i att formulera mig så också. Men det är ju inte för att spelledaren inte ska få veta, utan det kan ju vara för att spelledaren ska få välja. Sådär att, jag menar, när man då säger "some say that", då hintar man ju ändå åt att så här, jo men det är ju så det är. Men ändå att spelaren kan ju kanske få välja. Men jag tycker nog att som grundregel ska spelledaren ha all info som behövs.
Och om vi vänder då till spelaren och spelarnas möjlighet att påverka världen. Är du fast besluten att det är egentligen små grejer, eller vad har du någon tanke där?
Nej, men som sagt, ibland finns det spel som bygger på att man bygger upp världen tillsammans. Och det är ju asroligt. Men kanske inte så som jag personligen primärt skulle vilja spela. Om jag är spelare så skulle jag föredra att spela i en värld som spelledaren har skapat och som jag som spelare får upptäcka. Precis som en läsare får upptäcka i en bok. Det hade varit min preferens. Och samma sak med, om jag är spelledare, då vill jag är lite av ett control freak. Så jag gillar ju att ha kontroll och få vara den som har skapat världen. Och om då spelarna vill vara med och skapa, då kan de gärna få göra det. Men då lite mer på detaljnivå faktiskt, tycker jag. Och sen tycker jag att jag tycker att det är roligare att få visa upp den här skapelsen för dem.
Ja, min enda lilla tanke där, eller min erfarenhet, jag har spelat, nu är det, jag tror till och med Dungeons and Dragons för några år sedan, men där var det ju en skapad värld av den spelledaren. Men där kände spelarna, det var som svårt att förstå världen, jag vet inte, det gick som bara från konflikt till konflikt, och det var egentligen först, kommer jag ihåg, att vi fångade någon goblin och började förhöra honom, och då visade det sig, ja, men då dök det upp en hel värld via konversationerna i den där goblinen som vi blev så engagerade, så det här blev ju någonting vi började ta till oss. Det var nästan mer intressant att utforska världen genom den här vätten istället för det som spelaren, eller spelledaren presenterade för oss. Och där märkte vi att det var ju bara för att vi hade inte, som spelargrupp, vi hade inte varit med och påverkat världen ett dugg. Men nu blev det plötsligt, för spelledaren blev tagen lite på sängen när vi började här, och så här, men okej, okay, han har något intresse, kan någon bara slänga ut, vad har han för intresse? Skrikopera, han vill bli skrikoperasångare. Ja, men då byggdes det upp en hel värld om att vättar, ja, men de har ju skrikopera, det är deras konstform. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt svår balansgång, för att, men det kanske är för att jag också, precis som dig, är så här, lite grann av ett kontrollfreak, så är jag spelare så, jag vet inte, jag har svårt att ta till mig andras världar.
Ja, nej, men jag tycker då att som spelare att det är hyfsat lätt att vara lyssnaren i det fallet. Liksom att så här, ta in, sen vill jag skapa min story i den här världen som spelaren har skapat. Ja, jag vet inte, det är så sällan jag får vara spelare nu för tiden, så att jag blir bara så glad för att få spela.
Jag
vill bara göra någon quirky karaktär som är rolig att spela. Liksom.
Vi kör lite påståenden, tänker jag här. Jag har noterat ner. Spelare bryr sig mindre om världen än spelledaren tror. Är det sant eller falskt?
Ja, skulle jag nog säga. Men spelledaren, som sagt, har ju liksom suttit i timmar och skrivit den här världen och skapat och skapat och skapat och vet vad som döljer sig liksom under det här toppen av isberget. Spelledaren vet ju hela isberget. Men precis som du själv sa, spelarna är ju mer intresserade av varför är det här hörnet av isberget som vi ser så här format? Nu ska vi stå här och utforska. Och där borta är ett annat isberg. Dit vill vi simma och titta hur det isberget är. Jag skulle vilja säga att det är såklart inte en absolut sanning, men majoriteten av fallen, absolut.
Sant eller falskt då? Worldbuilding är oftast någonting som spelledaren gör för sin egen skull.
Det är såklart, det beror på person, men jag tror nog att spelledaren gör det i väldigt hög grad för att man tycker om att skapa. Och att man vill testa och skapa en värld. Eller om man är en erfaren liksom världsbyggare, att man vill testa en annan typ av värld än där man har gjort tidigare. Eller att man har fått ett beställningsjobb eller vad det nu kan vara. Men ja, det är ju inte en absolut sanning, men jag tror att ganska ofta är det så att en spelledare bygger för sig själv. Sen vill troligtvis ledaren också att visa upp den för spelare. Visa upp den och visa, kolla vilken cool värld jag har gjort. Det här är väl coolt. Så.
Och sista påståendet här då, att konflikt är viktigare än historia.
För konflikt, utan konflikt, som vi sa förut, så finns det ju ingen story. Utan konflikt så finns det ju ingenting att göra, i stort sett. Utan historia, ja, det kan ju funka, därför att historien kan vara bortglömd. Det kan vara en postapokalyptisk setting till exempel, där det inte finns någon historia. Och då kanske man ska upptäcka den. Det kanske är det som är konflikten, men ja, konflikt är absolut viktigare än historia. Lägg mer tid på det än på historia.
Vad var den första världen du skapade? Kommer du ihåg den?
Oh ja. Då hade jag precis läst Lord of the Rings och var så här, ja, men jag kan ju också skapa en värld. Det vill jag också göra. Jag vill också bli fantasyförfattare. Det är världens bästa grej. Så då skapade jag en värld. Den har jag faktiskt här alldeles intill mig. Faktiskt har jag kartan som jag började med för 30 år sedan. Stor är den. Jag kan knappt vända den här där jag sitter vid skrivbordet för att visa dig där vi sitter här nu.
Den var stor.
Men den är stor.
Det var många A4.
Ja, många A4. Stor, jag vet inte. Det här är väl typ, vad blir det här? A-1 eller något sånt där. Om det finns A0 kanske. Men ja. Så den satt jag och skapade. Och jag var så här, jag vill inte, Tolkien skapade ju massa nytt. Jag vill inte bara göra en kopia, utan jag vill göra min egen grej. Jag ska vara originell, minsann, tänkte 16-årig Andreas. Så alla folkslag är liksom original. Det finns inga alver, inga orcher, inga troll. Troll kan i och för sig finnas, för de ser jag mer som sagovarelse, monster, snarare än ett spelbart liksom släkte. Och det var ju som sagt inte tänkt att vara till rollspel. Man värde skapade för att skriva min stora fantasy-serie i. Sen blev det så att vi började spela rollspel där, jag och några vänner. Gjorde vi. Spelade ganska länge, långa kampanjer faktiskt till och med. Men ju mer vi spelar, ju mer kände jag att det här funkar inte, därför att jag har ju tänkt mig storyn på ett visst sätt, eller alltså historien har jag tänkt mig på ett visst sätt, baserat på att det ska bli en bok av det här. Då kan ju inte de här jävla rollspelarna springa runt och liksom döda alla bossar och rädda alla länder. Det går inte. Och det var faktiskt då som jag började jobba på Windheim för 25 år sedan.
Vad skulle Andreas ge sig själv för tips som ny när du skapar den här världen? Om du fick ge dig själv åka tillbaka till tiden och ge dig själv ett tips, vad hade du sagt?
Oj, vilken bra fråga. Jag vet inte. Ja, men jag studerade ganska mycket historia redan då, men kanske studera historia ur ett mer politisk synvinkel kanske. Jobba lite mer med inclusion kanske. Jag har en hel del kvinnliga hjältar i min, men det är ju verkligen alltså 10-20% av de nämnda karaktärerna i den här världen som jag har bredvid mig här som är kvinnor och 80-90% manliga tror jag. Jag har några riktigt coola Eowyn-aktiga hjältar i historien, absolut. Men jobba mer med inclusion, absolut, helt klart. Jag tror ju också att när jag skapade Windheim för den här första världen, där var det verkligen så här svart och vitt. Det finns liksom, antingen är de goda eller så är de onda, i stort sett. Till Windheim ville jag ju verkligen ha gråzoner. Jag ville inte ha någon som var helt ond och jag ville inte ha någon som var helt god. Utan jag ville att alla skulle bara vara different shades of grey. Och att ett folkslags eller en rollpersons perspektiv skulle avgöra om någon annan är god eller ond. Inte nödvändigtvis någon slags över... Men det var inte det du frågade efter. Jag tänkte ge mig själv ett tips om att ha med grå skalor. Men så kom jag på att det följde ju faktiskt bara 5 år senare. Så att,
ja, men då var det väl svar på...
Ja, men kanske läs fler böcker om världsbygge. Det skulle jag fortfarande behöva. Mycket av det som jag säger nu är ju sånt som jag har liksom kommit fram till. Dels efter learning by doing, men också diskuterat med andra världsskapare under många år. Jag har ju inte läst så jättemycket böcker om det egentligen. Jag har inte läst så mycket teorier om det.
Kanske inte heller. Finns så mycket heller. Kanske lite smalt ämne.
Jag tror att nu i alla fall finns det hur mycket som helst. Då för 30 år sedan fanns det nog inte så mycket. Så att det blir också ett svårt råd att ge till. Jag kan ju inte säga till Andreas anno 96 att... Ja, men du borde kolla på fler. Det finns jättemycket YouTube-klipp om hur man skapar en bra spelvärld. Så 15 år innan YouTube fanns. 10. Ja. Så... Många av de tipsen jag har skulle inte funka till Andreas för 30 år sedan. Men de skulle funka till någon nu. Det finns hur mycket på YouTube som helst att kolla om hur man bygger världar till alla möjliga typer av settings och genres. Så skulle jag ge någon tips till någon idag så skulle jag verkligen säga kolla in YouTube om worldbuilding. Det finns så mycket bra där.
Ja, men du, Andreas, tack så mycket för att jag har fått ta den här pratstunden med dig. Nu har jag fått en hel del tips om vart jag kanske ska börja med min värld, med min karta och slänga bort den här kalendern som jag har framför mig.
Lite så, ja. Tack.
Ja, men om vi sammanfattar då vad Andreas har berättat här så kan vi väl säga att en bra spelvärld ska vara trovärdig och det måste finnas en konflikt. Om du är osäker så börja din värld precis som tolken, med en karta. Men krångla inte till det med en kalender. Och låt spelarna vara med och bestämma över de mindre detaljerna. Men det är du som världsbyggare som styr över de stora penseldragen. Och det finns hjälp att få, både böcker och YouTube-videor på ämnet. Så lycka till med din nya värld och tack för att du har lyssnat.